Artikel 3. Reportage. Berättelsen om K.A. Almgrens sidenväveri, del 2. Nu ska vi återigen besöka de anrika fabrikslokalerna på Södermalm där man bedrivit sidenväveri i mer än 150 år. Och väveriet är aktivt än idag med en pågående yrkesutbildning. I förra numret av På tal om Stockholm så fick vi en introduktion till den här verksamheten som heter K.A. Almgrens sidenväveri och vars historia nu kommit ut i en bok. Och nu ska vi fokusera mer på boken och prata om en av kvinnorna som jobbade länge på fabriken och hur en viss resväska har en betydelse för historiebeskrivningen.
Då är vi tillbaka på Almgrens sidenväveri här på Repslagargatan 15 på Södermalm. Och vi ska prata lite närmare nu om den här nya boken som har kommit ut på Stockholmias förlag, som är stadens egna förlag. Den heter Fabriken, tyger, kläder och kvinnors arbete under 200 år. Och den är skriven av Karin Karlsson och Anna Hedtjärn Wester, som jag har här bredvid mig. Ja, men i förra veckan när vi senast hörde härifrån så pratade vi mycket om jacquardtekniken som revolutionerade sidenväveribranschen. Lite kort, på vilket sätt?
Men det gick ju snabbare helt enkelt att väva mönstrade sidentyger. Och vi pratade också om det här med sjalen. Och då kan man säga så här, att om man då börjar väva sidensjalar på det här sättet, då kan man sälja dem för en lite lägre peng än om man hade suttit och vävt dem på det traditionella sättet. Och det gjorde ju plötsligt att man fick nya kundgrupper, potentiella kundgrupper. Och det här med sjalarna är ju också, jag menar, det var ju en modeartikel på ett sätt. Fabrikstillverkade sidensjalar blev väldigt modernt under 1800-talet. Men att det var så många kvinnor som också ville ha dem handlade ju också om att kvinnor i Sverige skulle täcka sitt hår vid den här tiden. Så att om man då hade en mönstrad sidensjal, då kan man ju säga att man både följde normen och modet. Och det här med att man skulle täcka sitt hår, det hämtade ju stöd i Bibeln. Så det var ju liksom någonting som handlade om att man skulle vara en ärbar kvinna liksom.
Och den här boken då, Fabriken, som jag har kommit ut här under våren. Varför ville du och Karin Karlsson skriva den?
Vi hade så mycket material. Alltså upprinnelsen till boken, det är den här nya basutställningen som jag nämnde tidigare, som var en del av det här utvecklingsarbetet som har pågått här på sidenväveriet de senaste åren. Och det är en utställning som där vi ville lyfta fram verksamhetens hela historia, alltså från starten och ända fram tills idag. Så koppla ihop hur man kan ge historiska perspektiv på vår tids frågor. Det skulle lyfta fram kvinnorna som har arbetat här och också vad de gjorde vid vävstolar och symaskiner. Så då rekryterade jag Karin för att jobba med research inför utställningen. Och bland annat så intervjuade hon. Jag försökte jaga rätt på väverskor som har jobbat här, sömmerskor och så vidare. Så att vi fick ett väldigt fint material. Vi hittade ju också, eller jag kände till att det fanns ett material om kappfabriken, Almgrens kappfabrik i magasinet, föremålsmagasinet. Men det här var inget material som tidigare hade blivit undersökt. Men det var ju en guldgruva. Så att, ja, du förstår, man behövde göra något mer av det här än en utställning, därför att det fanns så mycket att berätta. Så att man kan säga att boken är en fördjupning av de teman och berättelser som också finns i utställningen.
Ja, för Almgrens, de anpassas ju ganska mycket efter marknaden och genom kriserna här, genom deras långa historia. Du nämnde kappor bland annat.
Man kan säga så här att 1800-talet, då kännetecknades ju företaget av innovation och produktionen ökade. Det fanns upp- och nedgångar såklart även under 1800-talet. Men det var ändå så att verksamheten växte. Och man investerade i nya maskiner när det fanns, alltså när man kunde väva med mekaniker. Det var industrialismen helt enkelt. Men sen i början på 1900-talet, då var man plötsligt ett företag på efterkälken. Och det gick väldigt fort. Alltså man peakade ju 1874, producerade man nästan 100 000 sjalar på det året. Och bara 30 år senare så beskrevs man i Svenska Dagbladet som en märklig utdöende industri. Och då hade det bara gått 30 år. Så att snabb samhällsutveckling kännetecknar inte bara vår tid, utan även den tiden. Det var som att då var det värt att göra ett studiebesök för att se hur man gjorde förr i tiden ungefär. Och det var ju bara ett par decennier, tre decennier bak i tiden. Men ja, desto märkvärdigare att det finns kvar idag, tänker jag. Men då insåg man ju att det behövde ju hända någonting. Och sidenväveriet fortsatte då sin verksamhet genom att väva ordensband under 1900-talet. Man vävde andra saker också, men det var det som blev den kontinuerliga efterfrågan. Medan man i övrigt breddade verksamheten och satsade alltså på klädtillverkning. Och det här sammanfaller lite i tid med att familjen Almgren lämnade över driften av verksamheten till familjen Brattberg som då satsade på kläder och var liksom blev nya innovatörer inom det området.
Och jag tänker på att boken, liksom underrubriken är Kvinnors arbete under 200 år, och en kvinna som ni uppmärksammar, det är Jenny Lindberg som jobbade här i huset. Berätta om henne.
Jo, och henne kan man se på film. Det finns ju en film från 1943. Hon gick i pension året efter. Då kan man se henne sitta, då var hon ganska gammal, och böjd över sin vävstol. Men hon jobbade här en väldans massa år. Hela sitt yrkesliv jobbade hon i sidenindustrin. Men hon började ju som 12-13-åring med att spola tråd. Och då inte här, utan då jobbade hon på ett annat företag, sidenfabrik. Men hon kom hit 1904 och så jobbade hon här då resten av sin yrkestid. Och då var hon ju redan en skicklig väverska. Så att förutom film som man för övrigt kan se från hemsidan, så kan man komma hit och titta på tyger som hon har vävt och så. Och titta i hennes väska. Vi visar ju nämligen Jennys väska här. Och Jennys väska kom hit på 90-talet. Av en person som hon hade suttit barnvakt till när han var barn. Och det är ju som en helt fantastisk, liksom, en liten väska med viktiga saker från ett helt liv. Skolbetyg, lite provbitar från tyger som hon har vävt, tidningsartiklar som hon har sparat. Ja, det har ju gjort det möjligt för oss att berätta mer om Jenny Lindberg.
Det här var alltså en väska då som den här mannen då hade, som han hade fått av henne då?
Han hade väl tagit hand om den när hon gick bort, tänker jag. De bodde i samma trapphus. Och vi har inte lyckats spåra den här mannen. Det skulle vara underbart om han hörde av sig. Men hon var barnvakt åt honom. För hon bodde nämligen här på Söder i olika adresser tillsammans med sin syster. De gifte sig aldrig någon av dem. Och båda arbetade här på sidenväveriet tillsammans. Och när hon gick bort då så tog väl han hand om den här väskan. Och sen 30 år senare så kommer han hit och säger: det här är Jennys väska, den tycker jag att ni ska ha.
Otroligt.
Helt otroligt. Fantastiskt. Det är ju en pärla liksom, att ha ett sånt material.
Och det finns ju många fantastiska historier i den här boken. Men är det någon liksom aha-upplevelse som du har fått under arbetet med boken?
Ja, men det är ju många aha-upplevelser. Men jag tänker så här, en stor aha-upplevelse som kanske fördjupades mycket under arbetet med boken, det var ju att när vi började gå in på djupet med Kappfabriken och de andra, det var ju alltså inte bara Kappfabriken, det startades ju också en Almgrens konfektion som gjorde klänningar, och så Almgrens kravattfabrik och sen, som gjorde slipsar. Och så handlade man med tyger. Men hela den här fabrikstillverkningen av kläder. Jag menar, idag när vi tänker fabrikstillverkade kläder, då kanske vi ser framför oss något liksom industrihav, massvis med symaskiner, kanske till och med ett löpande band. Men den verklighet som vi såg i det här källmaterialet var ju en helt annan. Och Almgrens kappfabrik var ju inte någon annorlunda typ av konfektionsfabrik, utan så här såg svensk konfektionsindustri ut. Det var en helt vanlig konfektionsfabrik med 11-50 anställda, och man hade en väldigt så här flexibilitet gentemot kunden. Som man kunde liksom, det låg ju egentligen på ett sätt lite närmare beställningsskrädderiet. Och det tyckte jag var intressant. Att vi liksom, man pratar om fabrikstillverkade kläder, att man kan köpa kläder i färdiga storlekar. Men det fanns i början här i Sverige, när det var väldigt stort med svensk konfektionsindustri, stora möjligheter att ändå liksom anpassa kläderna efter den egna kroppen. Så är det ju inte idag. Nu är det ju liksom vi som försöker anpassa oss för att passa in i kläderna. Men det hade liksom inte etablerats. Skrädderierna och liksom den typen av klädframställning var ju det man var van vid. Så att om man köpte en klänning i storlek 42, då ville man ju ändå att den skulle sitta bra. Det var man ju, tog man ju för givet. Liksom.
Och historien om Almgrens sidenväveri, hur liksom är den relevant idag?
Ja, jag ser ju verkligen att den har relevans idag. Därför att ja, det är ju fortfarande en aktiv industri. Alltså det vävs ju här fortfarande. Det betyder ju att vi kan dels få en inblick i hur arbetsvillkoren var i Sverige på 1800-talet. Det i sin tur är ju grunden för berättelsen om varför det inte ser ut så här idag i Sverige. Utan att idag tillverkas ju både tyger och kläder ganska långt bort från Sveriges gränser. Ofta med arbetsvillkor som liksom liknar de här som fanns i Sverige på 1800-talet. Och hur gick det där till? Och då har man ju den här berättelsen om förbättrade arbetsvillkor som också ger en dyrare produktionskostnad. Och då blir det dyrare produkter som man kan sälja. Och det blir svårt att konkurrera med importerade varor som har tillverkats i länder med lägre kostnader. Alltså det är liksom inte rocket science, utan det är liksom, det går ju att förstå hur det har blivit. Det är också någonting som vi vill förmedla i boken. Hur det här liksom, hur vi kan förstå varför det ser ut som det gör idag.
Och den här boken då, den heter Fabriken, tyger, kläder och kvinnors arbete under 200 år. Och är skriven av Karin Karlsson och Anna Hedtjärn Wester, som vi hörde här precis. Och den är utkommen då på Stockholmia förlag.